Hej och hallå! Välkommen till podden Håll gränsen. Idag är det onsdag den 4 maj, det är strax före lunch. Estländska utrikesutskottet är på besök i riksdagen idag, så man kan ju också säga terre terre. Därför så hälsar jag oss alla välkomna. Jag hälsar Paul Jonsson välkommen. Hej Paul!
Hej Hans! Paul Jonsson som är försvarspolitisk talesperson för Moderaterna.
Hej Jessica Rosvall!
Hej Hans! Jag är Moderaternas europapolitiska talesperson. Igår sa vi ju check på det, för vi var det Tjeckens talman här i år.
Det gjorde vi. Det var framförallt talmannen som försökte vitsa till det och sänkte standarden på ett oroväckande sätt. Och dagens gäst 4 maj är PM Nilsson. Hej på dig!
Hej på dig Hans.
Och vem är PM Nilsson?
Jag är politisk redaktör på Dagens Industri.
Det är du. Och du har en bakgrund i Lund och lite annat sånt. Och kommer från Blekinge. Men lite av det här kommer vi att beröra senare, eller hur? Dagens stora frågekomplex kommer naturligtvis att röra sig likt vårt klot kring solen, kring den svenska NATO-debatten. Och som sagt, det är ju då 4 maj, vi vet ju inte riktigt fortfarande exakt tidplaner och hur partier, ja, inte alla partier ställer sig och så. PM, vad säger du om den svenska NATO-debatten? Först, var befinner den sig?
Den är besynlig på så vis att på det politiska planet så är den i någon mening färdig. Ditt parti och de andra borgerliga partierna har pratat om den här frågan i... är det minst 2 decennier?
2003 tror jag Moderaterna fattade formellt sett stämmobeslut på. Redan dessförinnan så fanns det ju de som var tydliga röster för det. Så säg 20-25 år. Ja, Folkpartiet var ju lite grann före Moderaterna. Mm.
Och sen dess kan man säga att frågan har varit i svensk offentlighet, i svensk politisk offentlighet. Nu befinner sig debatten inom S och därifrån hör man ingenting. Det är ju ingen debatt. Ingen offentlig debatt, utan de har en intern partiöverläggning just nu. Partiledaren och partiledningen verkar ha bestämt sig för att Sverige ska gå med. Och sen så är det en förankringsprocess. Den allmänna debatten i övrigt, då är det på ledarsidorna och på kultursidorna där det finns röster som inte tycker att vi ska gå med. Men jag tolkar väl... Den svenska debatten som att vi är färdiga. De flesta inser att vi kommer gå med och att man på viktiga instanser har bestämt sig. Det finns ingen trovärdig, tung röst mot. Försvarsmaktsledningen är ju av naturliga skäl blygsamma, men man kan inte tolka dem på något annat sätt än att de tycker att det här skulle vara bra. Det finns en majoritet i riksdagen som tycker att det här är bra. Och inom S i läget som det är.
Som jag uppfattat det så har du också pläderat för någon form av borgfred nu om Socialdemokraterna kommer ut som förespråkare för ett svenskt NATO-medlemskap tillsammans med då de övriga partierna. Kan du utveckla det?
Rimligen, om man är oppositionsparti och oppositionsledare, så är det lockande att ta tillfället i akt och platta till S. Det här är svårt för dem, det här beslutet. Det stärker inte partiet. Det splittrar rimligen partiet. De kommer ut med ganska svaga argument. Alldeles nyss så stod försvarsministern i riksdagen och sa att det absolut inte kommer hända. Och så vidare och så vidare. Statsministern var, ska man säga, trevande i sin inledning på den här krisen. Jag tror det vore bra att inte göra det. Utan att välkomna dem ut på banan och sen försöka ta varandra i hand och ta det här i mål.
Ja, att inte vara en dålig vinnare helt enkelt.
Ja.
Sen är det precis som du säger, inte minst Paul och jag har ju i kammaren under ett antal år debatterat NATO-frågan. Håkan Svenneling, Vänsterpartiets klurige utrikespolitiska talsperson, hade gjort någon sån här googling eller räkning på det. Och då stod Moderaterna för 406 inlägg om NATO. Liberalerna stod för typ 190 och Vänsterpartiet för 180. Mm. Så det tyder ju på, nu är ju två utav de partierna för och ett i alla fall emot. Men det tyder ju på liksom vad engagemanget har varit. Vad får det här då för konsekvenser om Sverige blir NATO-medlem, vilket i alla fall många i det här rummet hoppas på? För då är ju inte det egentligen slutet, det är ju början på någonting. Det vill säga, vad ska vi använda medlemskapet till? Och inte minst, du är ju också väldigt engagerad i försvarsindustriella frågor. Vad blir det för konsekvenser för svensk försvarsindustri?
Ja, det är en bra fråga. Först och främst så behöver ju det svenska NATO-medlemskapet ett politiskt mandat. Vi ska skicka massvis med människor. Man brukar säga mellan 120 och 150 officerare som ska ut i de olika staberna och göra en krigsplanering för Sverige och den här regionen. Och då är det bra om det finns en svensk politisk vilja. Det kan ju hända att Socialdemokraterna efter den här turbulensen som de ändå är inne i inte kommer att leverera den. De kommer inte orka det. Statsministern fick en fråga i början på den här veckan på någon av presskonferenserna om vilken roll Sverige ska spela. Då pekade hon på marinen och på ett svenskt ansvar för säkerheten på Östersjön. Det är väl kanske en naturlig roll. Men där är vi precis i början på den debatten. Den debatten tror jag inte blir särskilt folklig dock, men det blir en intressant försvarspolitisk debatt.
Särskilt folklig. Jag tänker att vi har ju sagt förut att finnarna har legat lite före oss, men just nu så är ju, känner jag att vi är ganska lika. Precis som du beskriver så är ju debatten pågår ju något sätt inom Socialdemokraterna, vi vet ingenting om den, men alla vet nästan slutet eller hur det ska sluta, och sen påbörjar den här mindre folkliga diskussionen då, som är om än så viktig. Men både det vi ligger efter i lite grann, mina två kollegor här bredvid mig har ju varit på oändligt många möten i försvarsberedning och den säkerhetspolitiska analysen, som ändå förmodar jag bereder de här frågorna på olika sätt så att säga. Och då, den ena delen handlar ju framförallt om vad som händer sen. Så att jag tror alla är lite intresserade, både från Paul och Hans. Hur går de diskussionerna? Jag vet inte vad ni hade för senast för möte, för de går väl i slag i slag, de här två olika grupperna.
Ja, det är en väldig mötesfrekvens här nu som vi har haft sista månaden egentligen, och då har vi både haft den säkerhetspolitiska analysgruppen och vi har försvarsberedningen, så har vi kört den simultant, jag och Hans då. Och då blir det ju så här att det rasslar in i kalendern då 4 timmar teknikfritt en eftermiddag med säkerhetspolitiska analysgruppen och sen åtföljt av försvarsberedningen. Så att vår bandbredd för att göra andra saker har varit begränsad och det har varit kalendertrassel. Får jag bara säga en sak till för att följa upp den här diskussionen om socialdemokratin och NATO. Jag tycker ändå att socialdemokratin nu betalar ett pris för att man inte har haft någon diskussion om NATO-frågan internt och diskuterat en öppenhet inför fördelar och nackdelar. Man har pratat mycket om internationellt försvarssamarbete, om nordiskt samarbete, svensk-finskt samarbete, men jag upplever att man har haft ett tankeförbud. Om man då snabbt ska ställa om till det, då kommer det med en del konvulsioner. Så att, jag är inte överraskad, för att säga, att det är lite jobbigt för sådana nu då. Kopplat till, ska jag dra lite kort försvarsberedningen, och så Hans kan ju följa upp sen säkerhetspolitiska analysgruppen då, men försvarsberedningen skulle jag väl i ett nötskal beskriva som lite andefattig. Dels då för att vi nu sitter och diskuterar försvarspolitik, och det kan man inte göra med ett seriöst intentionsdjup om man inte vet ifall vi har intention att försvara Sverige ensamt eller tillsammans med 30 andra allierade. Det är liksom en väldigt dimensionerande och inriktande faktor på det. Och det är klart att skulle vi bli NATO-medlemmar så har det genomgripande konsekvenser för vår försvarsplanering. Då kommer vi omedelbart att behöva diskutera vilka bidrag vi ska ha till NATOs gemensamma försvarsplanering. Ska vi ingå i NATOs framskjutna närvaro de baltiska länderna och Finland? Hur kommer det att påverka utformningen av vårt eget försvar? Vi vet att NATO kommer att ha synpunkter på detta naturligtvis, för hur vi bäst kan bidra till det gemensamma. Så dels är det naturligtvis den dimensionen som gör det lite andefattigt. Så det känns lite grann som vi flyttar runt solstolarna på Titanic förrän vi har slagit fast den dimensionen. Den andra dimensionen är väl också då att nu pratar vi väldigt mycket om siffror och nummer. Men vi pratar inte så mycket om substans och innehåll. Så vi boxas om det ska vara 2% av BNP till 2025 eller till 2028, som jag tror är regeringens bud. Så får vi se vart den diskussionen tar vägen. Men det är vår uppfattning är ju att ge förutsättningar för försvarsmakten att växa snabbt nu och upprusta snabbt fram till 2025. Hans, vill du fylla på?
Ja, men jag måste få lägga mig in här, för jag har ju då förmånen att vara ersättare både försvarsutskottet och utrikesutskottet, och Då kan jag väl säga, det kommer nog inte som någon överraskning för de här två herrarna att just försvarsutskottet, ni pratar mycket detaljer och siffror. Och sen så kommer vi då till utrikesutskottet som vi såklart inte kallar babbelutskottet, Hans. Men berätta gärna lite mer om interiörerna från er analysgrupp.
Ja, nej, och jag ska inte avslöja då att när försvarsutskottet har ett timslånga sammanträden så brukar vi, när vi har de korta mötena, hålla på i 4 timmar. Då har vi precis haft första omgången med argument. Analysgruppen, nej men där kan man väl säga att det är ju precis också som PM var inne på här inledningsvis. Det är ju lite tilltrasslat därför att Socialdemokraterna är i en förändringsprocess. Och sen har man då tillsatt den här liksom parlamentariska gruppen. Och det gör att de här tidtabellerna, de blir ju tilltrasslade. Därför att det finns två olika verkligheter som just nu är otroligt parallella. Dels Socialdemokraternas egna interna och sen en politisk som innebär att om det blir ett ja till ett svenskt NATO-medlemskap så ska ju det här på något sätt hanteras. Och det gör att det är inte ett inflammerat samtalsklimat, men det blir liksom att man verkligen springer som katten kring den heta gröten. Nu har vi några, det är ju ganska mycket talmystik i detta också. Vi pratar om den 12 maj, 13 maj, 14 maj. Ja, det enda vi vet då från den säkerhetspolitiska analysgruppen är ju att den rapporten ska vara klar den 13 maj. Men sen vet ju ingen vem som egentligen ska fatta ett beslut om ett svenskt NATO-medlemskap eller hur det ska kunna förankras parlamentariskt i riksdagen. PM, du som en utomstående betraktare, om du bara kort skulle vilja recensera de här processerna som du nu ser, det politiken håller på med, dels med försvarsberedning och dels den säkerhetspolitiska analysgruppen. Är det upplyftande att se detta som en utomstående betraktare?
Den är ganska sluten tycker jag. Men sossarna är ju av naturliga skäl slutna i sin process. Men din analysgrupp är väl också ganska sluten, eller hur? Man hör inte så mycket om den.
Nej, och det är väl därför att vi som då sitter där som förespråkar för NATO, vi hoppas ju att Socialdemokraterna ska ändra sig. Och då vill vi ju inte göra det allt för svårt för dem. Lite grann på den här linjen som du är inne på. Vi vill ju inte vara på förhand dåliga vinnare. Så. Men
det man skulle vilja sådär av någon slags demokratiska anständighetsskäl är att Socialdemokraterna, när de ändrar sig, redovisar för varför de tyckte som de gjorde före krigets utbrott, vilka skäl som har gjort att de har ändrat sig och hur de ser på situationen nu, så att de gör en hedlig intellektuell argumentering när de byter ståndpunkt och inte bara pekar på Finland och säger att vi måste.
Det där tror jag också är viktigt. Jag har också själv anfört det att och det är därför jag tycker man också borde på något sätt beröra riksdagen. Det kan man göra genom en skrivelse, en proposition. Om man som parti har en ny uppfattning sedan 25 timmar och har argumenterat mot andra partier i 25 år, då är det hederligt att ändå liksom berätta det.
Ja, verkligen.
Och det finns ju inte en bättre publik att berätta detta för än svenska folkets i legala demokratiska val utsedda företrädare, nämligen de 349 ledamöterna.
Det ska man göra i kammaren. Där tycker jag att ni har helt rätt i den inställningen och att man har en särskild debatt om det.
En fråga till dig då som ledarskribent. Får man ändra sig? Du har ju en kollega som vi har också haft i podden tidigare, Anders Lindberg.
Ja.
Han har ju verkligen gjort 180 grader. Får man göra det?
Ja, absolut. När verkligheten ändrar på sig på det här sättet så måste man ju ändra sig ibland. Det är ju en väldans tur att S till exempel ändrar uppfattning om svenskt EU-medlemskap. Annars hade vi ju inte gått med. Och nu är det likadant.
Mm. Får jag hänga på det då kopplat till EU-medlemskapet eller EG-medlemskapet som det var? Det presenterades inom ramen för ett krispaket för ekonomin som femte och sista punkten. Det vi har sagt, och det leder ju an lite grann till vad du har sagt också, om att ibland framställs det som därtill är vi nödda och tvungna på grund av att Finland går in i NATO, så måste vi också göra samma sak. Jag tycker inte vi ska backa in i NATO som vi till del gjorde med EU-medlemskapet. Det blir inget bra, utan man måste ju ha en klar vision också. Inte varför detta är nödvändigt, men också varför det är bra och hur vi ska främja svensk säkerhet. Och där saknar jag en del från socialdemokratin. Och jag tycker lite grann att till slut ett tag upplevde jag att de började tro på sina egna sagor en gång. Va? Och att, men det narrativet funkar ju inte med Hultqvist-doktriner och såna här saker nu när vi är i säkerhetspolitikens hårda kärna. När vi ser att liksom NATO stödjer sina partnerländer men man försvarar sina medlemsländer, och vi ser att Putin sänker tröskeln för militär våldsanvändning och farligare och svår, man
det,
trodde.
Det kan ju hända att det här blir för Finland och Sverige väldigt likt EU-inträdet. Då gick ju Finland in med hull hår till och med in i eurozonen, och på toppmötena så märkte man att finnarna hade en helt annan inställning till hela processen. Svenskarna var mycket, mycket mer tillbakalutade.
Det är därför och vi behöver en moderat regering till hösten.
Ja, det underlättar ju att man har en regering som vet vad man vill med det här nya medlemskapet. Men det är stor risk att det blir precis likadant. Och att vi kommer ägna de första 10 åren i NATO åt att ja, inte vilja något särskilt.
Och där tror jag att det åvilar inte minst partier som har varit för ett svenskt NATO-medlemskap en längre tid att försöka nu få igång nämligen den andra debatten. Återigen, medlemskapet är inte slutet på någonting. Det är själva startpunkten på nästa sak. Vad ska vi göra med det? Hur ser vi på vår egen roll i vår del av den norra flanken i Europa? Får jag bara återvända till det här med att, för jag ska ta upp en kanske för oss också egen självkritisk och känslig fråga. Moderaterna har ju också ändrat sig. Just inte minst inom det här området som den här podden handlar om, kring försvarsfrågan. Och då skulle jag också vilja ställa en fråga till dig som utomstående betraktare PM. Moderaterna har ju sedan valförlusten 2014 på allvar försökt lägga om sin försvarspolitik. Inte minst därför att vi då markerat att vi måste ta satsningar på försvaret på allvar. Paul nämnde just de här 2% motsvarande av BNI som vi behöver i försvarssatsningar. Och vi tycker att vi har varit ärliga och sagt att nej, den politik vi hade under alliansregeringsåren funkade inte. Vi försöker hitta och forma en ny politik och tagit ett antal stämmobeslut. Skulle du ärligen säga att vi har gjort den vandringen? Ser du det som en utomstående betraktare?
Ja, absolut. Tveklöst. Det tror jag att ni märker i era siffror också, att ni har höga förtroendesiffror vad gäller försvarspolitiken. Sen så kanske man inte ska plåga sig för mycket för att man trodde på freden. För 20 år sedan. Det gjorde ju alla. Och Sverige ligger ju något slags släptåg till Tyskland. Vi hamnar på ungefär samma nivå. Och det fanns ju ingen i riksdagen, möjligen med undantaget av Folkpartiet, som ville satsa mer på försvaret än vad ni gjorde. Det var ju inte så att det fanns en vänsteropposition under alliansåren som la mer pengar på försvaret.
Vi pratar ju för sig fortfarande om de sakerna och hur liksom siffrorna låg på den tiden. Men vi har ju även ändrat uppfattningen gällande migrationspolitiken. Där upplever jag att, det apropå det du sa tidigare, att, man måste, att Socialdemokraterna hederligt måste nu bestämma, förklara varför de kommer att ändra uppfattning. Där känner jag att vi har ju sagt att det var fel. Vi ångrar det. Så. Och det upplever jag att människor är ganska nöjda med. Man känner att ja, men okej, då var bra, ni förstod det nu. För vi gick inte takt med väljarna på den tiden, så att säga, i den frågan. Jag tror att det är väl ganska, jag tror de har sagt det till och med både Magdalena Andersson och Peter Hultqvist, att de vill ju inte ha försvaret och NATO-frågan i valrörelsen. Det finns ju några hos oss som kanske hade velat haft det. Nu vill vi ju att det här ska gå igenom nu innan Madridmötet. Men det är ju inte långt kvar till valet. Mm. Och utrikes- och försvarspolitik brukar ju inte vara på toppagenda i valrörelsen. Nu vet vi inte hur det kommer bli, men NATO kommer det kanske inte vara. Men vad är din spaning? Vad kommer valet att handla om?
Jag tror att det kommer handla om yttre och inre säkerhet. Jag tror att det blir ett sånt val faktiskt. Vad gäller den inre säkerheten så är situationen väldigt, väldigt allvarlig. Det här har varit den blodigaste vårvintern och våren på mycket, mycket länge. Så att det här problemet och fenomenet vi kallar skjutningar, det pågår ju bara, det ökar ju bara. Och sommaren kommer bli hemskt, tror jag, tyvärr. Och de här upploppen vi såg under påsken indikerar ju ett nytt inslag i den här miljön. Som också är helt otroliga scener. Den yttre säkerheten, ja, tyvärr tror jag att vi får förbereda oss på ett långt krig i Ukraina. Och att Putin den 9 maj, nu på måndag, inte kommer utropa segern utan början på det stora kriget. All retorik tyder på det. Och det kommer bli en mobilisering av reserver och sådär. Så att jag tror att den säkerhetspolitiska krisen i Europa kommer vara ännu mer akut i september än vad den är idag. I värsta fall så har den spridit sig till fler länder än att bara inkludera Ukraina. Och Ryssland. Så att, jag tror att det kommer att vara ett jättestort tema i valet.
Jag hör inte att du säger jobb och ekonomi.
Nej.
Synd. Nej, men jag tror också att det stämmer. Att det är de
det är ju jätteviktiga frågor, men den breda allmänheten i Sverige är inte arbetslös. Det är ju så, va? Alltså, om du är en normalt fungerande person med gymnasieexamen i Sverige, då har du ett arbete.
Och parlamentarisk matematik då. Vi har ju sett nu de senaste veckornas opinionsmätningar, det kom så sent som idag, som då visar att de två stora, de så kallade statsbärande partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, verkar ju klara den här typen av frågor hyggligt bra i opinionen. Vad är din spaning om ett möjligt valresultat 11 september?
Alltså det är ju mer jämnt än vad man har, än vad skenet ger. Skenet är ju att S ångrar fram något enormt, långt över 30%. Historiska siffror, nej det är det inte. Men stora siffror jämfört med hur det har varit tidigare. Men mellan blocken är det ganska jämnt. Sen finns det en joker i leken som jag tänkte på idag när jag läste intervjun med Morgan Johansson i Expressen. Där han starkt varnar för det nya partiet Nyans. Och starkt fördömer det som mycket, mycket farligt. Det här partiet opererar i områden där S har varit supertunga. Det har ju varit siffror så här på 86-90% som har röstat S. Det kan hända att det här partiet med de här påskupploppen och andra dissonanser som finns i den svensk-muslimska världen vinner några procentenheter. De procentenheterna kommer komma från vänsterblocket och från S. Och att det tippar hela lasset. Så att jag tror att justitieministerns varningar här handlar om att det är på allvar.
Och att man är rädd att förlora väljare. Det finns ju ett annat ny partibildning som Gudrun Schyman och förra ärkebiskopen KG Hammar ägnar sig åt. Finns det någon trovärdighet i den partibildningen?
Den tror jag faktiskt mindre på. Men däremot att det finns en stark känsla av utanförskap i de områden som man kallar för utanförskapsområden. Och att det finns en grogrund för ett islamistiskt inriktat parti i Sverige. Ja, det tror jag faktiskt.
För att återvända till själva sakfrågorna. PM spaning, Paul, är då att det kommer att handla om inre och yttre säkerhet. Som av en händelse så presenterar ju Moderaterna sitt vårbudgetförslag just idag, onsdag den 4 maj. Kan du säga något om innehållet?
Ja, 2% till 2025 då.
När det gäller försvaret.
Ja, 2% till 2025 för att skapa förutsättningar för att snabbt upprusta Sverige, inspirerat av andra länder i vår närhet. Vad är inriktningen på det? Ja, det är klart att förra försvarsbeslutet var tungviktad på armén och marxistkrafterna. Och det var bra för de var eftersatta och det var den försvarsgren som funkar sämst. Men i det här vår ändringsbudget pratar vi också mer kanske om den här gången om de blå stridskrafterna. Vi pratar om behovet av satsning på forskning och utveckling. Bejakar den snabba teknikutvecklingen och inte minst också stärka försvarsunderrättelseförmågan inklusive FRA. Så det är liksom själva inriktningen som vi stakar ut kursen på. Den andra dimensionen på varför gör vi då detta? Ja, naturligtvis så måste vi bygga upp en starkare krigsavhållande förmåga oavsett om vi är allierade eller står ensamma. Och det andra är nu att det kommer att bli viktigt, en viktig signal till vår omvärld på storleken på våra försvarssatsningar. Vi ligger alltså på 1,3% av BNP i år på försvarsutgifter. Det är det lägsta som något land i norra Europa har. Samtidigt har ju vi här förhoppningar också om att vi kommer att gå igenom en ratifikationsprocess i de 30 medlemsländerna inom NATO. De kommer att granska tillväxten på våra försvarsutgifter. Och då kommer vi gå in i den processen med Sverige 1,3 och Finland 2,0. Då tror jag att det är rätt så viktigt att Sverige har en snabb resa upp till 2025 för att nå 2% av BNP. Och som ni vet inom NATO så ställer man ju kravet på att man ska helst uppnå 2% av BNP fram till 2024. Så det är också en signal till vår omvärld om vår intentionsdjup och snabbt kunna vara en säkerhetsproducent i vårt eget närområde. Men PM, du har ju skrivit intressant tidigare om inriktningen på försvaret och vad du vill se kopplat till de mark, luft, sjö och kopplat till teknik. Vad har du för tankar både på volymmåttet och på den generella inriktningen av vad du ser för behov inom svensk försvarspolitik?
Utifrån NATOs synpunkt så är rimligen Finland det viktiga territoriet här. Den långa landgränsen och sådär. Och ni kan det här mycket, mycket bättre, men där är det väl markstridskrafter och luftförsvar som står i centrum. Sverige har då sin långa strandlinje, att vi kanske till och med kan ta huvudansvaret för någon slags samordning vad gäller marin övervakning och säkerhet i Östersjön, till sig naturligt. Sen har vi då ett luftrum som sträcker sig från Murmanskbasens närområde ner till Kaliningrads närområde. Vi kommer ha det största by far flygvapnet, lika mycket som de andra tre tillsammans. Sen så skulle jag vilja säga att vi påverkas av vad Tyskland kommer göra med sina enorma summor. De kommer ha en försvarsbudget på 750 miljarder kronor per år. Och så har de en tillfällig buffert nu som man kallar den för, på drygt 800 miljarder. 750 miljarder per år. Och de vet nog inte riktigt vad de ska göra. De vet bara att de ska upp till de här nivåerna. De har pratat om att de ska skapa en missilsköld efter israelisk modell. Och det skulle vara ett naturligt projekt för Sverige att haka på. Sådär. Men jag tror att Sverige ska tänka luft och vatten. Markstidskrafterna kommer ut NATO-perspektiv i hög grad handlar om Finland. Sverige är ju i Östersjömiljön mycket mer än ö.
Jag tror att det där är otroligt relevant och det är viktigt att när vi blir NATO-medlemmar att vi omedelbart börjar tänka i de termerna. Därför att det är då vi har gemensam försvarsplanering. Då kommer ju andra också ha förväntningar på oss. Men vi ska fundera igenom hur bygger vi då säkerheten för vårt land men också säkerhet tillsammans med andra. Jag gör precis den bedömningen också att för Finland kommer det handla ganska mycket om de gröna frågorna, det vill säga armén, och för Sverige om de blå frågorna, det vill säga flyget och marinen. Delvis därför att vi har 40% av strandtomten i Östersjön. Det är klart att vi måste ta ansvar för vår strandtomt på samma sätt som Finland måste ta ansvar för sin landgräns. 1346 kilometer gräns mot Ryssland. Jessica, idag händer ju verkligen mycket. Och en av de saker som händer den 4 maj idag, det är ju då det sjätte sanktionspaketet inom EU. Vill du berätta lite grann om det?
Ja, det har pratats lite, eller vi har ju vetat att det har varit på gång ett sjätte sanktionspaket. Och jag lyssnade på vägen hit, Ursula von der Leyens presentation av paketet i Europaparlamentet. Och det innehöll väl ganska mycket det man hade pratat om redan innan, det vill säga fokus på olja. Men för att backa bandet bara en aning så hade man ju det här toppmötet i Versailles där ledarna i EU sa att Europa ska fasa ut rysk energi. Det är någonting som vi har pratat om flera gånger här i podden av olika skäl. Och första steget var ju kolet. Sen har man ju vid det stora nyheten är ju att man nu har sagt från EU att, eller från kommissionen att man ska fasa ut rysk olja inom 6 månader och delvis innan året är slut. Och det kommer inte bli lätt, men det är ett otroligt viktigt besked som vi såklart är för. Och vi ser nog framför oss nästa paket också. Men i vart fall, det här är en viktig del. Hon sa inte i talet att det finns undantag för Ungern och Slovakien. Men det har jag läst på olika nyhetssajter, så det kan hända att det blir något. Så det vet jag inte så mycket om än. Sen var det också D-Swift, Sparebank och två andra banker. D-Swift var... Ja.
Kasta ut dem ur Swift-systemet helt enkelt.
Exakt. Och sen talade hon också om att lista fler personer. Bland annat höga militärer och även... vad heter han? Rysk eller ortodoxa högsta chef?
Kirill,
ja precis. Och även stänga av en del tv-stationer som fortfarande sänder. Ungefär så. Men ja. Det är bra. Men det händer ju inte idag, alltså det är såklart. Men det är ändå ett bra steg och det ska ske organiserat. Det här kan man ju liksom diskutera om det borde ha gått fortare eller inte. Men det är ändå ett bra, viktigt besked.
Och det är ju ett av de kraftfulla verktyg som västvärlden har använt sig av som påtryckningsmedel mot Ryssland för kriget och dessförinnan även för den illegala annekteringen av Krim. Nu är vi inne på det sjätte paketet, det är en samordning mellan EU-NATO, mellan Europa, Nordamerika och även länder som Korea, Japan, Australien och Nya Zeeland. Då kommer vi in på det här med sanktioner, för att du PM har ju genom åren försökt föra intellektuella resonemang på Dagens Industris ledarsida om sanktioner. Du var kritisk mot tanken på att man skulle använda aktivera Swift-systemet. Du och jag har haft tv-debatter om Nord Stream 2 där jag har pläderat för att nu skapar vi ledningen. Du har försvarat att vi måste ha utbyte och du gjorde också ett väldigt uppskattat men också tydligt inlägg på Folk och Försvar. också kring hela sanktionspolitiken. Vill du dels utveckla din egen syn på synen på sanktioner, men också sätta då de här åtgärderna som nu är det sjätte sanktionspaketet med kol och olja och även Nord Stream 2 i så att säga krigets ljus?
Ja, jag tycker personligen att det här är enormt svåra frågor, särskilt när det kommer till Kina skulle jag säga. Att rikta sanktioner nu mot Ryssland efter invasionen är ju mycket, mycket lättare. Det man kan säga om sanktionerna hittills är ju att de inte har ändrat den ryska regimens vilja att föra det här kriget. Det finns ju inte en tillstymmelse till påverkan vad gäller krigsförloppet än så länge. Sanktioner internationellt och historiskt har väl nästan alltid varit så tveksamma verktyg för att driva igenom sin egen vilja gentemot en motpart. Det sägs ha fungerat i Sydafrika när de amerikanska universiteten bestämde sig. Dessförinnan fungerade det inte särskilt mycket. Det hade ingen påverkan direkt. Jag tror att ett tekniskt embargo hade haft större verkan. Ryssarna är jätteberoende av tekniska komponenter från väst, från USA. Deras missiler styrs av datorer som i hög grad tillverkar i USA. Så där. Och hur man ska få till ett sånt embargo, det är svårt eftersom det går via tredje land och det är sådana här dual use-produkter och sådär. Frågan är om man ens kan sälja bilar till Indien ifall man ska på allvar genomdriva ett sånt embargo. Men det skulle kraftigt skada den ryska krigsindustrin. Att reparera förlusterna från Ukraina och försöka komma igen. Oljemarknaden, den är ju så komplex och så global. Och Ryssland är näst efter Saudiarabien världens största oljeproducent. Och om europeerna inte vill köpa så kommer andra köpa. Priset kommer höjas. Det är det som kommer hända. Det kommer inte hända någonting med de ryska oljeintäkterna. Men pengarna kommer inte komma från EU-länderna just nu i alla fall. Så sanktioner på en global marknad är ett gungfly verkligen. Sen kan det finnas moraliska skäl att ta det här steget och de kan vara nog så viktiga. Och att inte vara beroende av rysk gas framöver är ju väldigt, väldigt viktigt. Däremot att snabbt stänga ner tillflödet av energi till Tyskland skulle grovt skada tyska ekonomi. Det kan hända att alltså man ska inte dramatisera onödan, men det kan hända att europrojektet skulle möjligen haverera ifall den tyska ekonomin liksom kollapsar på det viset man har varnat för. Eller så blir effekterna mycket, mycket mindre än man kan tro, och att det finns ersättningsresurser i Qatar, möjligen från USA lite mer än vad man får nu, att de öppnar upp gasfälten i Nordsjön igen och sådär. Även där rör man sig på en internationell marknad och den som vill köpa till rätt pris får ofta köpa.
När det gäller tekniksanktioner så tror jag att man också använder det verktyget. USA har ju det, och jag tror också att USA via Taiwan förnekar nu Ryssland möjlighet att köpa framförallt de kvalificerade halvledarna. Så att det tror jag man är nog inne på, och de ingår ju också som en del av de här verktygen. Det här specifikt då, det vi har debatterat, du och jag. Vad säger du om Nord Stream 2 idag?
Nej, men mitt argument då var ju att en stat som Sverige som har den här strandlinjen vi har och den position i Östersjön vi har kan inte underminera internationell havsrätt. Det går inte. Om två stycken Östersjöstater vill dra en ledning mellan sig, då vi har inte rätt. Om vi hade försökt sabotera det där så hade vi hamnat i domstol och vi hade förlorat.
Men nu har vi ju sett till så att i alla fall tyskarna säger nej.
Ja, det tror jag att de har sett till på egen hand med det här nya röret. Med Nord Stream 1 ligger kvar och levererar varje dag ny gas till Tyskland. Så att det är ju lite, det är inte så att det har stoppat någonting. Va? Men det nya röret står ju, för jag tror att de kommer köra igång det så snart de kan. Men just nu så är det stilla. Men alltså, ställt inför samma problem idag, nej, jag tycker inte att vi drar ledningar, vi kommer behöva dra ledningar. När vi drar ledningar till andra sidan Östersjön så måste vi samarbeta med de stater som har ledningar i Östersjön. Det är ett komplicerat regelverk och vi har jättestora intressen av att det funkar.
kriget i Ukraina gör att man blir så väldigt absorberad om man tittar österut på förekommande anledning och ser bara följer dagligdags vad som sker på slagfältet där. Men världen står ju inte stilla. Jag kommer ihåg hur mycket vi pratade om den strategiska kompassen under hösten även i den här podden, och så var vi så håsade vi upp den ordentligt och så kom den, och så hade vi liksom inte förutsättningarna att följa, så att man har ju lite grann svårt att hänga med överallt. Men en sak som har hänt faktiskt sen vi spelade in förra avsnittet var ju också att Macron har blivit återvald i Frankrike. Det tror jag är en viktig händelse. Eller vad säger Jessica som kan Europa bäst av oss kanske?
Det var många av oss som andades ut där på söndagskvällen när resultatet kom. Jag försökte följa under dagen och kände att jag fick olika motstående liksom, information från olika opinionsundersökningar. Så det var ändå nervös, ska jag säga. Men man pustade ut, och det var ju rätt många som gjorde det, tror jag. I alla fall såg man det på Twitter. Och det är dels en bedrift att bli omvald, återvald president i Frankrike. Och det man då framförallt tänkte på, det var vad hade kunnat hänt ifall Le Pen hade blivit vald för Europasamarbetet. Det tror jag inte hade varit särskilt gynnsamt. För om man ska koppla ihop det med vad ni nyss pratade om Tyskland, så har ju Tyskland efter Merkel inte riktigt, Scholz har liksom inte tagit någon plats på den europeiska arenan. Och här finns det ett vakuum just nu, och det har vi pratat också om förut. Och jag tror att Macron vill ju ta den utrymmet, och det har han ju tydligt deklarerat redan förra gången inför förra presidentvalet. Nu har han ju ett antal år till på sig att genomföra sin bild av vad han vill med Europa, och det tror jag vi kommer få. Jag tror att det kommer vara bra för europeiska samarbetet. Men det vi också har pratat om, du sa strategiska kompassen, vi har ju pratat om strategisk autonomi här ett antal gånger också, där vi inte kanske riktigt har delat Macrons bild av vad det skulle innebära, så att säga. Men, så jag ser med tillförsikt mot framtiden ändå, och är väldigt glad över att det var Macron som vann. Sen har vi ju ett parlamentsval här i juni. 12 i alla fall är det, om det är juni eller 12 i alla fall. Och det kommer också ha en stor betydelse för fransk politik, inrikespolitik framförallt. Men det som jag tror jag skrev på Twitter, det här har inte bara betydelse för fransmän, utan det här har betydelse för Europa. Så jag är väldigt nöjd och glad över det.
Mm. Men sen, man ska nog inte underskatta den här, apropå det vi talade om tidigare, om vikten av att ändra sig, den förändringen som man har gjort i Berlin. Och att det är de tyska socialdemokraterna som gör det. Det är ju en historisk omläggning, måste man säga. Dels deras syn på försvaret, men också deras syn på Ryssland. De har ju haft, det är inte bara så att de behöver gas, utan de har haft en idé med den här gasen och all annan handel med Ryssland. Att man vill binda Tyskland och Ryssland samman med handel på samma sätt som man via EU har bundit Tyskland och Frankrike tillsammans via handel. Därför att det bygger fred och på sikt demokrati och sådär. Så den kursändringen, de kallar det för ett Zeitwende då. Det är ju en jättestor händelse. Det är Macron absolut, men den förändringen, den tror jag det är lätt att underskatta den.
Så Zeitwende i Tyskland, Berlin är viktigare än Macrons återval i Paris, Frankrike?
Det är klart att Le Pen i Paris hade varit en enorm skräll alltså. Men man ska inte underskatta den här tyska förändringen. Det är ändå en väldigt stor, väldigt, väldigt stor händelse. Och också att vi kommer att gå mot ett Tyskland som har ett riktigt försvar. Det har vi inte haft i Europa sedan 40-talet.
Och då var det inte så mycket försvar tyvärr.
Nej, det var mer en krigsmakt. Mm. Nej, men det är också vår generation har inte varit med om det. Om ett Tyskland som tar ett militärt ansvar för Europa. Men nu går vi väldigt snabbt mot en sån situation.
Och det är väl intressant. Det var ju något utav temat för dagens podd. Lite oavsiktligt, men ändå. Omprövningarnas tid. För ett Zeitwende, det som sker i Tyskland, det sker ju under socialdemokratiskt styre nu. Ett finländskt och ett svenskt NATO-medlemskap sker i så fall under socialdemokratiska regeringar i respektive länder. Tack och lov så kom vi ändå in på att Moderaterna ändrar sin försvarspolitik, så att vi visar att det inte bara socialdemokrater som kan ompröva tidigare positioner, utan det är fullt möjligt även från andra partier och block. Hörrni, nu ska vi gå ner för landning, och vi brukar alltid då ha en avslutande fråga. Den brukar vara mer eller mindre corny, och vi ska inte prata ishockey idag, för att slutspelet är ju liksom i någon mening över. Men Då är det så att jag träffade Ursula Berge för någon dag sedan. Hon är ju ledande företrädare för SSR-fackförbundet. Och Ursula påminde mig då om att hon anställde PM på Lundagård.
Jajamän.
Och att du är mycket stolt över att du började din journalistiska bana på denna klassiska studenttidning Lundagård.
Absolut.
Och då tänkte jag att vi skulle avsluta här nu med, det har ju i och för sig varit Valborg sista april, men den kommer ju komma tillbaka om lite drygt 350 dagar och sånt där. Så att jag tänkte vi skulle få tipsen här nu på bästa sätt till en lyckad Valborg sista april. Och då börjar vi, tänkte jag, med Jessica som ändå har varit och företräder Uppsala. Du har pluggat i Uppsala. Hur firar man den bästa sista april?
I Uppsala såklart, med från morgon till kväll med champagne på frukost och sen är det hela dagen med forsränning och det är med champagnegalopp igen. Ja, det är mycket champagne helt enkelt. Men helt ärligt så, jag älskar att fira saker, men i år så var jag faktiskt i Enköping och firade helt traditionellt vid en majbrasa på en idrottsplats i Enköping. Men i alla fall, jag skulle rekommendera att vara i Uppsala såklart. Där har man inte varit så borde man vara det. Jag vill också slå ett slag för att fira Europadagen på måndag.
Mycket bra. 9 maj, då ska man fira Europadagen, ingenting annat. Det kan vi även säga på ryska ifall någon av oss kan ryska. PM, du läste i Lund. Hur är sista april?
Jag är född och uppvuxen i Lund och bott här 25 år. Det viktiga är att man använder det begreppet som du just gjorde. Man firar inte Valborg i Lund, man firar sista april. Det är säkert något danskt, liksom det trefaldiga lundensiska hurraet.
Ja, det är skånskt, så att det används även i Ängelholm kan jag bekräfta.
Okej, vad bra.
Ja. Så att sista april med ett trefaldigt skånskt leve.
Ja, sen tycker jag att firandet där nere i Lund alltid har varit så här paradoxalt stillsamt. Det är ofta en bättre middag med kompisar och sen så lyssnar man på studentsångarna på 1 maj.
Paul Jonsson, du har ju 5 poäng från Karlstad universitet, men långt viktigare, du har läst både vid Georgetown, USA och King's College i Storbritannien. Hur gestaltar sig sillfrukost där vid dessa lärosäten?
Angående hockey, Hans, så har jag ju då tagit intryck av vad PM har sagt att Moderaterna ska göra till Socialdemokraterna, att vi inte ska dansa på någon grav eller liksom vara störska eller någonting. Så det skulle jag aldrig falla mig in och påminna lyssnarna om att Färjestad och slog ut Rögle i hockeyn, va? Och är i final. Nu, jag spenderade då faktiskt Valborg i Sunne. Var Valborgs talare. Det var väldigt trevligt för mig. Jag vet inte om det var för publiken, men Sunne är vackert och naturskönt och de hade en fin majbrasa, så jag får säga Sunne, mitt tips.
Ja, och då ska jag väl säga vara kompromissernas man då. Så jag tycker att i lärdomsstäder firar man ju naturligtvis invåren på bästa sätt. Valborg i Uppsala, sista april i Lund. Och nu i år så är det ju det som karnevalsår. Så att då kan man dubbelfira genom att man fortsätter med sillfrukost och champagne och sång och glam när tåget kommer. Tågkorsresen kommer nu om ett par tre veckor i maj i Lund. Med det stänger vi butiken. Stort tack PM.
Tack.
Stort tack Paul.
Tack.
Stort tack Jessica.
Tack.
Och så tackar vi Tor som håller på och rattar och mixtrar. Och vi återkommer sådär oklart om en 2 veckor eller något sånt. Tack och hej.